Juno Brown och döden på Dartmoor av Stephanie Austin. I översättning av Charlotte Bardieu och Nuanced, uppläst av mig, Sofia Berntsson, för Gyllendal Astra. Kapitel 1. Jag lämnade Ashburton i slutet av en lång, het sommar. Det skedde inga mord under min frånvaro. Under de 10 dagarna jag var borta hände det visserligen en del intressanta saker, men inga misstänkta dödsfall. Enligt några av mina mer skämtsamma vänner berodde det helt enkelt på att jag inte var där. Det föreslogs till och med att det skulle vara säkrare för invånarna i Ashburton om jag höll mig borta för gott. Det tyckte jag var elakt. Det är inte mitt fel att jag är bra på att hitta döda kroppar. Och det visade sig att de underliga högre makterna som styr såna här saker helt enkelt hade sparat dem tills jag kom hem. När man driver 2 företag är det inte lätt att få till ens en kort semester. Jag var tvungen att planera den noggrant. Butiken var inget problem. Sophie och Pat har skött Old Nick's dagligen ända sedan butiken öppnade. Och eftersom turistsäsongen som regel avtog i början av hösten var det osannolikt att en butik som sålde konst, hantverk, antikviteter och begagnade böcker plötsligt skulle få en massa kunder. Faktum är att våra intäkter var så usla medan jag var borta att det inte skulle ha spelat någon roll om vi hade hängt upp stängt skylten på dörren. Det var den andra halvan av verksamheten, hushållsgudinnan, som var problemet. Jag rastar 5 hundar på vardagarna och dessutom städar jag och hjälper till hos flera mänskliga klienter. Det svåra var att se till att deras behov skulle bli tillgodosedda medan jag var borta. Men jag hade inte träffat min kusin Brian på över 2 år och jag behövde en paus. Han är min enda släkting som fortfarande är i livet. Min mammas kusin. Men han har alltid varit mer som en morbror för mig. Klok, kamratlig och snäll. Brian hade nyligen kommit hem på permission innan han skulle tillträda sin nya diplomattjänst. Så jag åkte upp till London för att hälsa på honom och tillbringa 10 dagar i hans lägenhet. Efter det skulle han ner till Portsmouth för en veckas segling. Han ville att jag skulle följa med, men jag blir sjösjuk och dessutom finns det gränser för hur länge jag står ut med Brians ragata till fru, den outhärdliga vandrande pinnen Marsha. Jag lovade att hälsa på honom igen när han hade gjort sig hemmastad i Paris. Som tur var löste sig allt. Min äldsta klient, Maisie, 96 år fyllda, skulle få besök av sin dotter som hon kallar vår Janet. Hon skulle komma ner från vildmarken vid världens ände, eller var hon nu bor uppe i norr, så jag kunde ta min semester samtidigt. Hundpromenaderna överlät jag till Becky som driver en mobil hundtrimningsfirma. Miss Berkeley Smith var bortrest på kryssning och skulle inte behöva mina tjänster förrän hon kom tillbaka. Och jag visste att min vän Elizabeth skulle hålla ett öga på Tom Carter. Alla andra fick klara sig själva, vad mig anbelangade. Jag strövade omkring på Londons marknader och trånade efter antikviteter jag inte hade råd att köpa till min butik Old Nick's. Jag var fast besluten att hålla i pengarna, trots Brians försäkran om att allt jag köpte kunde skickas ner till Devon med bud. Inga problem alls. För att undkomma hennes försök att släppa med mig till gymmet gick jag och shoppade med Marsha varje morgon och vi kom att knyta an aningens. Vi tycker inte särskilt mycket om varandra, men för Brians skull gjorde vi vårt bästa för att det skulle fungera. Varför han, efter 50 år som nöjd ungkar, hade bestämt sig för att gifta sig med en änka med 2 vuxna döttrar, vet jag inte. Om jag ska vara ärlig är Marsha förmodligen en perfekt fru för en diplomat. Hon talar